Harald Leander läser Svärdets makt av George R.R. Martin i översättning av Louise Thulin. Till Phyllis som fick mig att ta med drakarna. Några ord om tidsföljden. Sagan om is och eld skildras genom ögonen på personer som kan befinna sig både hundratals och tusentals mil ifrån varandra. En del kapitel omfattar en dag, somliga endast en timme, medan ytterligare andra beskriver ett par veckor, en månad, ett halvår. Med ett sådant upplägg kan berättelsen inte bli strängt kronologisk. Ibland äger viktiga händelser rum samtidigt, men med tusen fjärdingsväg emellan. Läsaren bör vara medveten om att de första kapitlen i Svärdets makt inte följer direkt på de sista i Kungarnas krig, utan snarare överlappar dem. Jag inleder med en titt på vad som hände på de första människornas näve, på flodvattnet och Harrenhal och runt Treudden medan slaget vid Svartvattenforsen utkämpades i Kungshamn, och sedan övergår jag till vad kriget drar med sig. George R.R. Martin. Prolog. Dagen var grå och bitande kall och hundarna vägrade att spåra. Den stora svarta tiken var framme och nosade på björnspåren och slank snabbt tillbaka till flocken med svansen mellan benen. Hundarna tryckte sig ömkligt intill varandra medan den isande vinden slet och drog i pälsen. Även Chet kände vinden. Den trängde ända in i märgen genom tjocka lager av svart ylle och härdat läder. Det var för kallt, både för människor och djur. Han gjorde en grimas och kunde nästan känna hur bölderna i ansiktet blev ilsket röda. Jag borde sköta korparna och göra upp eld åt Mäster Aemon hemma i tryggheten på Svarta slottet. Det var oäktingen Jon Snö och hans gode vän Samuel Tarly som hade tagit ifrån honom den sinekuren. Det var deras fel att han befann sig djupt inne i spökskogen med ett koppel hundar och höll på att frysa häcken av sig. Vid alla sju helveten! Han ryckte hårt i kopplen för att få hundarna att lystra. Spåra, era eländiga kräk! Det där är avtryck av björntassar. Vill ni ha kött eller inte, sök! Men hundarna bara gnydde och kröp ihop på älvstranden. Chet snärtade till med piskan ovanför deras huvuden och den svarta tiken morrade åt honom. Hundkött skulle smaka lika bra som björnkött, sa han varnande, och orden fick andedräkten att stå som en vit sky framför ansiktet. Systermannen Lark stod med armarna i kors över bröstet och händerna instoppade i armhålorna. Han hade svarta yllevantar på sig men klagade som alltid på att fingrarna var stelfrusna. Det är för kallt att jaga, fastslog han. Jag ger blanka tusan i björnen. Den är inte värd att frysa för. Vi kan inte komma tillbaka tomhänta, brummade lille Paul genom det bruna skägg som täckte större delen av ansiktet. Det skulle befälhavaren inte gilla. Snoret hade frusit till is under bjässens platt näsa och en jättelik hand i tjock pälshandske var hårt sluten om ett spjutskaft. Jag ger blanka tusan i den där gamle björnen också, utbrast systermannen. Det var en mager kar med skarpskurna drag och irrande blick. Du har väl inte glömt att Mormont kommer att vara död före gryningen. Vem bryr sig om vad han gillar? Lille Paul blinkade med sina små svarta ögon. Kanske hade han glömt det, tänkte Chet. Han var dum nog att glömma det mesta. Varför måste vi döda gamle björnen? Kan vi inte bara ge oss av och låta honom vara i fred? Tror du att han skulle låta oss vara i fred? Frågade Lark. Han skulle jaga oss. Vill du bli jagad, fårskalle? Nej, det är klart att jag inte vill, svarade lille Paul. Då dödar du honom, sa Lark. Ja, jag ska. Den väldige karn stötte med spjutspetsen i den frusna marken. Han borde inte jaga oss. Systermannen tog bort händerna från armhålorna och vände sig till Chet. Jag tycker fortfarande att vi borde döda alla officerarna. Chet hade hört det till leda. Vi har ju redan bestämt vilka som ska dö.